prata om det riktigt går på djupet.
Välkomna till Ted och Kai, till Ted och Kai, till Ted och Kai. Välkomna till Ted och Kai, till Ted och Kai.
Och jag önskar att det här skulle bli en sån här podd där du bara överröser mig med poddguld och så får jag bara nicka och säga ja och skratta ibland och så blir det bara ett sånt här flöde av anekdoter där jag bara får som njuta av att hänga med och ligga i den här strömmen av Forsströms berättartalang. Kan du säga att det är så nu då?
Ja, det kan jag.
Bra.
Det kan jag säkert.
Det var en så lång dag idag. Och jag lever ju ett sånt här liv nu att man svarar på frågor. Det kommer mycket frågor. Och det kommer om allting.
Varifrån kommer det?
Nej, det kommer från min son. Mm. Han frågar om allt från, alltså vad är det där? Han frågar om alla skyltar han ser, alla människor han ser, alla apparater han ser, allt som växer, allt som blommar, allt som har bytt plats. Så frågar han om och vad det är. Han har ju stenkoll och han vill veta allt. Och det, jag har ju sagt till mig själv att den dag jag får barn så ska jag svara tålmodigt på alla frågor. Och jag håller mitt fucking löfte. Men nu när han har somnat så vill jag inte måste leverera något mera insiktsfullhet. Nu vill jag bara ligga i strömmen av Forsströms berättartalang.
Nå. No. Det där...
Det får inte börja med nå och en paus. Det ska, det ska rinna ur dig. Som...
Vet du vad? Jag hade... Ibland så har man ju liksom sådär funderat och man har förberett och sådär. Men det här, man har kanske gjort någon anteckning. Det här ska jag berätta åt Kai i nästa podd och sådär. Och jag skulle inte säga att det är liksom knapert idag. Men att det är inte liksom... Jag gör ju inte så mycket. Alltså det är ju så jättemycket med de här hönorna nu. Alltså jag känner igen det här frågesporten. Alltså jag menar det du upplever nu med Kajus, så kan du ju tänka dig att jag går igenom det samma, men att jag har ju då också en 10-åring. Där man på något sätt, alltså med de här små, så kan man ju bara säga att liksom att ja, men så där är det. Och så om de frågar varför, så säger man bara att ja, det måste du fråga mamma. Och det är ju liksom det bästa tipset. Alltså att det brukar de acceptera. Alltså att man säger, man ger dem ett svar och sen frågar mamma.
Nej, men jag har ju nog en stolthet i att jag ska vara den förälder som alltid har svaren och som vet.
Ja.
Att inte börja som ger över den statusen till någon
Nej.
Annan förälder.
Okej. Okay. Ja, men lycka till med det. Men sen när man har den här 10-åringen då, så där funkar det inte på samma... Liksom där måste man på något sätt ha mer uttömmande svar. Och då blir det ju så där, alltså för att han har ju också hört saker och han har liksom tittat på vattnet och så där. Och så är han så där att pappa, skatt, hur funkar det? Och så vill man bara lägga sig ner för att man blir bara utmattad av att liksom tänka på hur man ska förklara det. Och sen kommer det ju, han har så här stort intresse för historia också och olika avrättningsmetoder och så där. Och då måste man ju på något sätt liksom orka förklara. Ja, alltså det kräver mer av de svaren.
Vad är hans favorit avrättningsmetod?
Jag tror det är det där när, alltså att de satt liksom möss, alltså hungriga möss mot magen, och så åt de sig liksom genom kroppen.
Men det där är väl en sån här urban legend. Det där har väl inte hänt på riktigt. Möjligtvis, ja, hände det väl i någon Game of Thrones-bok eller någonting.
Ja.
Men det hade väl faktiskt använts av någon stat.
Jag vet, på ett sätt så tänker jag nog att det skulle kunna vara helt logiskt, alltså att när man går igenom, hur ska vi bestraffa nu den här människan, och så ska vi ta rottinken?
Min favorit är ju den här The Brazen Bull, alltså.
Ja, vänta nu, det var alltså man först gör man en liksom en koppartjur, och så sätter man in en tjuv inuti den och så tänder man på.
Alltså man gör som du sa, och så tänder man en eld under,
ja,
den här koppartjuren, så att människan rostas levande inuti den. Och den detaljen som ju gör det här då alltså sjukast är då att tjurens, alltså näsa, är formad så att skriken där inne så låter mm. Som en tjur som råmar.
Det där är ju nog alltså, skulle du ha varit uppfinnaren som pitchade här nu åt jag som är konungen, så jag skulle börja så här.
Men du vet slow vad som clap. Hände? Vi vet väl vad som hände? Det också det som gör den här historien om
ja, vet du, det var uppfinnaren blev den första som utsattes för det.
Alltså för kungen blev så alltså fick sån avsmak för ja. Den här alltså för det här uttrycket för grymhet och liksom mm. sadistisk uppfinningsglädje. Mm. Så han sa att ja men vet du vad, vi ska testa den och du blir den första.
Alltså det jag älskar sånt där med medeltiden. Jag tycker att det är liksom det är på något sätt så fint det där, för att hur du än försöker så är du bara fucked. Att nu är det sådär att kungen säger hitta på det värsta du vet till torsdagen klockan 9. Och så är man sådär, ja men han är ju helt maktgalen den här och det duger ju inte bara med liksom med spjut mellan benen och mer, utan nu ska jag en koppartjur åt eld. Och så är man sådär, men det räcker inte. Ja, men jag gör den här tratten genom näsan så det låter som om tjuren råmar. Och så gör man det där då, man designar det och det är liksom allt är bra. Och så är liksom kungen bara, fuck you, in i tjuren.
Jag skulle vilja hitta på, det går ju folk och rastar hundar här i Kotby. Och de rastar dem på morgonen, alltså 20:30.
Och
det är alltid samma tid, samma hundar som möts utanför vårt hus. Och de här hundarna är som bittra fiender.
Mm.
Så då börjar de källa och så vaknar hela huset då 20:30 på morgonen.
Ja.
Och det att de efter alla dessa liksom år inte tar en annan rutt, de här som har de här hundarna.
Mm.
Eller att de inte slutar, alltså överhuvudtaget, de borde ju avliva de här hundarna.
Ja.
Så då skulle jag vilja som uppfinna någon sån här liksom brazen bull som skulle som låta sen, när de skriker inuti så skulle det låta som de här hundarna.
Men vänta, alltså är det liksom hundängarna du ska sätta in dit då? Och så låter det som hundarna som källar då när de dör?
No, alltså, båda, jag är lika arg på båda två, så att jag vet inte, det är ju, att de skulle väl sätta sig tillsammans.
Men skulle det inte vara bättre att kombinera det med den där rotthinken så att de där hundarna skulle måste liksom källa sig igenom kropparna på deras ägare? Alltså så där att de är, att man sätter liksom ägarna mot varandra och så sätter man hundarna liksom på andra sidan och så ger man ingen mat åt någon och så börjar liksom hundarna äta sig igenom kroppen tills de sen slåss.
De skulle kunna lägga mig in i någon sorts sån här tub mot magen och så skulle de spela det där ljudet som hörs 20:30 på morgonen och så börjar jag klösa mig långsamt, förbannat igenom.
Tänk att i din värld så är det också sådär att det ska vara liksom helt rimligt tycker du att när de här människorna då är ute och går med sina älskade hundar på morgonen 6:45 och så möts de där hundarna och så kälar de igen och så ska de här hundägarna bara titta på varandra och vara sådär att nej men ska vi få avliva dem nu? Nu får vi avliva dem. Och att det ska vara nej, helt alltså, rimligt.
Nu måste du hålla med om att det är helt crazy att de inte tar en annan rutt eller att de inte slutar, alltså börjar undvika varandra.
De här hundägarna skulle kanske låta hundarna få snusa varandra i baken en liten stund så att de inte skulle källa lika mycket nästa gång kanske. Åtminstone behöver du ju inte flytta de här hundarna fram och tillbaka och att de klöser dig och pickar på dig när du gör det. Som jag håller på med Janikas hönor. Ja, Janikas hönor. Jag sa det nu. För att vi har ju dem ute, men eftersom det enligt Janika alltså fortfarande blir minusgrader på natten för att vi bor, alltså det är någon sorts så här ozonlager ovanför vårt hus som gör att på natten så blir det kanske -10 och det betyder att när de har varit ute på dagen då och mår bra som djur i naturen gör. Så när de sen då ska till kvällen så ska de då tas in och då är det ju som att Det är ju som att försöka få liksom velociraptorer in i en liten hink. Och de skriker och klöser med såna där hönsbajs smittade klor. Liksom klöser de här där på mina vrister och underarmar där huden är som svagast. Och så hackar de en. Och framförallt den där ena, så bara den ser mig så börjar den hacka mot gallret.
Mm.
Men de hackar inte Janika. Men, och hon tar två hönor på en gång. Och jag är så där att jag just klarar av en. Skulle det kunna vara en avrättningsmetod? du får höns.
Så här krafsade ihjäl av hönor.
Det gäller bara att du måste ha hand om dem. Du måste ha dem i tvättrummet.
Ja,
nej, men nu har jag ju saker att berätta om. Det är ju ganska sällan som det kommer att se nyheter. Men nu har det ju kommit. Oh. Har du följt med det?
Nej.
Jag är så otroligt glad. Alltså, det är ju, vi har ju många gånger i den här podden så har vi pratat om ismannen Ötzi. Mm. Alltså som är ju en 5000 år gammal mumie som hittades väl någonstans i Alperna. Alltså en före detta människa som på något sätt kan användas till mycket, som säger om hur vi levde i Europa för 5000 år sedan.
Alltså det är väl det att Ötzi har legat just så, alltså så kallt så att han är liksom väldigt väl bevarad,
ja,
på ett sätt. Men, ja, men han ser ju också nog ut som en förtorkad 5000 år gammal människa.
Ja.
Och det är ju som en sån här mood och en feel lite grann.
Ja.
Här, att ibland kan man känna sig som Ötzi. Och ja, det har varit användbart som uttryck, tycker jag.
Jag tycker du var lite Ötzi när du inledde dagens podd. Att du är kanske lite så där stel och hopkrypen. Alltså alltid när jag ser en bild av Ötzi så tänker jag ju på, alltså min faffa hade villa i Sockrot, och en dag när vi kom dit så var han så där att nu ska ni komma och skåda, nu ska ni få se. Och så tog han in oss i bastun och så hade han en liten ask där. Och så hade han då en död fladdermus. Alltså en brun skrott. Alltså på något sätt att skulle man liksom bläddra till ordet skrott i Svenska Akademins ordlista så skulle det vara bilden av den där fladdermusen. För den var liksom, den var som en brun hopkrympt, alltså som den hade torka och den luktade ju död. Och jag hade den i min skolväska för jag tog med den till skolan. För att jag tror att det var väl han som sa att jag skulle göra det, och jag bara tänkte att jag gör det. Och folk tänkte ju spy när jag kom med min väska.
Du la in den i en minigrip på sig ens då, utan det var,
nej,
du hade den bara,
nej,
i penalen.
Ja,
det här med tändvässan.
Jag var ju pojke, så den låg väl lös bara i min skolväska. Och så luktade liksom mina häften död fladdermus sen. Men
tänker du ändå, alltså just när man som uppfostrar barn, alltså du ändå blev så här som ansvarig producent på Yle. Och liksom som hög post och liksom alltså, högt i rang. Alltså att man ska inte som misströsta när ens barn håller på.
Aj, du är fladdermusmässigt i skolan. Kom till galanteri, pojci.
Ja, ja. Nej, men just det.
Det var en parentes, men i alla fall, alltid när jag ser en bild av Ötzi så då tänker jag på farfars döda fladdermus. Jag minns faktiskt inte vad vi gjorde. Alltså vi hade ju den länge nog, men att den blev väl liksom bara till en fläck till sist, tror jag. Att den liksom helt avdunsta på något sätt. Men man tänker ju på något sätt, för att återgå till Ötzi. Alltså det känns ju också som att vad mer kan vi göra med Ötzi? Alltså det känns ju som att de har ju gjort sådana där DNA-test och man har liksom kollat på, liksom på det mesta, tagit så här små sampel från allt. Men att det finns nu då en sak som de inte hade gjort tidigare, och det var alltså att de hade hittat en liten, alltså en bakteriekultur på honom. Alltså gäst. De hade alltså hittat, alltså på något sätt tillverka gäst av Ötzi.
Så det växte gästsvamp på Ötzi?
Jag tror det. Eller, alltså, jag tror det att de liksom...
Var den också mumifierad? Den var, nej, som 5000...
Jag vet inte. Alltså, kanske var de där liksom och höll på vid hans små gulliga tår. Och så drog de ut liksom lilltån då, och så märkte de att, nej men vänt nu. Ge ju lite svampig. Och så var de där då med någon så här forskargrej. Och så tog de ut en liten grej och så tillverkade de gäst då. Men jag tycker att det här skulle man ju på ett sätt kunna tänka sig att här tog nyheten slut. Alltså att, okej, okay, men nu har vi lite Ötzi-gäst då. Bra, bra sådär, att jag är nöjd. Vi liksom säkert blir någon till doktor av det här också, men att vi behöver inte göra något mer. Men sen så fort de fortsatte med den där gästen.
Gjorde de ötsibröd då?
Ja, de gjorde alltså surdegsbröd av Ötzis gäst.
Ja. Ja, alltså hellre då att de skulle göra något mjöd eller
ja,
något
alltså,
öl, tänker jag.
Det följande steget är att de ska försöka göra öl. Men varför gör man det här? På vilket sätt för det här forskningen framåt? Alltså att om man gräver ut en mumie och så händer det olika saker, alltså att man på något sätt kan dra som pilar från först så hittade vi honom, sen så grävde vi ut honom, sen så gjorde vi KOL-14-metoden och vi daterade honom och vi lärde oss om hur europeerna levde för 5000 år sedan och sen x och sen gjorde vi surdegsbröd ova.
Ja, men jag inser, alltså för det är nog någonting ändå, alltså bröd är ju en stor industri, det finns ju hur mycket som helst och det är svårt att branda bröd. Det är egentligen bara, när jag nu tänkte efter snabbt här, så är det väl bara ett enda bröd som man har lyckats branda bra. Och det är ju det här då som har den här otroligt sexiga mannen med kägg på sig som reser mycket, den här mannen.
Det här rågbrödet,
och liksom, och han är ju som att man blir ju som otroligt upphetsad när man är i butiken och ser den här bilden bara.
Okay.
Och sen så det här vill man ju förstås ha just det brödet framför de andra för
klart
att det är så välbrandat.
Ja, man är ju så upphetsad. Men grejen är ju den, alltså, och tänk dig precis det där brödet, precis samma utformning på brödet, precis samma påse, men istället är det då en illustrerad bild av Ötzi som ligger ihopkrypt som en död fladdermus.
Jo, men där är det ändå...
Inte vill du ju kåta av det? Inte vill du ju
det har, nej, men det har ett name ID, eller vad heter det? Alltså att man ändå som vet någonting om det där. Det är inte bara som anonymt någon sorts havrekaka,
ja,
utan
men
det är som Ötzi-bröd.
Jag vet inte. Jag på något sätt tycker att det här är liksom det här ultimata hipster, alltså sådär att man börjar diskutera surdeg med någon på en fest och det visar sig då att den här personen har liksom sysslat mycket längre med surdegen än själv och man är sådär, ja, jag just började och jag köpte en liten sån där kit som 40-årspresent åt min sambo men egentligen var det väl åt mig själv. och så fortsätter diskussionen och så är man, ja, men har du ätit Ötzi bröd?
Mm.
Men varför har ingen, alltså på något sätt så handlar ju det här också om att forskare har gjort bröd av en person. Att inte det är ju heller så där. Inte ska man ju heller göra liksom surdeg av J.D. Vance. Alltså att det är ju det på något sätt så är det ju liksom helt absurt det här. Ja, men om du har varit död i 5000 år, då är det okej att äta människa.
Ja, nej, ja, alltså, men det är väl nog den där tragedi plus tid är lika med surdegsbröd. Att det här,
så
att
efter 5000 år, då är det okej.
Så är det okej, ja. Då är det inte längre.
Då vill jag bara säga alltså så här nu, som en tidsmarkör i den här podden, att om 5000 år så är det helt okej att göra bröd av mig. Alltså att ni får tillåtelse från och med efter 5000 år efter min död så får ni göra vad ni vill med mina bakterier och tillverka bröd.
Mm, och smula ner det och mata hönorna med det. Liksom Bitte Westerlund som satte Jörn Donner i komposten för att han hatar komposten.
Jag gjorde
alltså Jörn Donners aska.
Tänk att hon gjorde det. När man skulle ha kunnat gjort Jörn Donner bröd.
Det var 15 år sedan jag köpte mina första aktier. Som jag minns att det var någonting att jag närmade mig 30. Och så var det så här att nu ska jag ha koll på min ekonomi. Nu ska jag börja bygga min förmögenhet.
Ja, men det här var väl, du var väl ändå lite före trenden. Alltså det fanns ju inte så mycket så här crypto bros och sådär på den tiden. Att du var ändå så där. Du var lite innan alla gjorde det.
Mm. jag köpte också Nokia dagen innan de annonsade sitt samarbete med Microsoft. Det som sen ledde till att Nokia såldes till Microsoft. Alltså det var mycket dåligt tajmat och jag fick en väldigt dålig start på min aktiesparar-karriär. Men ändå, jag har haft ett sånt här intresse ändå för det här med investering och börs och så här. Jag har alltid då och då, om jag har haft extra pengar så har jag kunnat köpa någonting. Och jag har aldrig blivit rik på det. Min portfölj är katastrofal. Jag brukar ibland överväga om jag skulle göra som en så här offentlig kalender över mina beslut så att andra kan se just när man ska inte göra de här besluten. För att jag gör dem alltid som i totalt fel tidpunkt. Och det är konstigt och det upprepar sig. Men det är ändå roligt. Och det är, jag liksom leker ju inte med pengar som jag behöver, utan det är just om jag har något extra ibland, så då kan jag bara se vad som händer på börsen med dem. Och den här veckan är ju speciell för oss som är lite intresserade av aktier, eftersom världens största börsnotering i historien ska ske på fredag.
Har det här någonting med Ötzi att göra också? Att de har tänkt kanske gå in på något annat livsmedel med hans bakteriekulturer?
Jag tror Ötzi är inte skalbar, som det heter, inom företagsvärlden. Att man kan inte liksom göra det till någonting större än vad det är,
ja,
lokalt nischat.
De är nog ganska på väg, tänker jag. Först är det ju så här mikrobryggerier och sådär, det är ju ganska lokalt och sådär, men att, tror jag det blir Coca Ötzi snart som du kan dricka.
Alltså någon stor sån här som internationell franchising-kedja med Ötzis namn eller bild. Som, jag vet inte, är det ett bageri då? Eller så, vad är det?
Jag såg reklam för en ny energidricka, alltså som där det, så här det var en bild av en väldigt så här stiliserad snygg brud på förpackningen, och så var det då alltså det marknadsfördes väl som, alltså som gotiska flick gotiskt flickspott, tror jag det var. Att det är liksom det du ska dricka.
Alltså ungefär som de här godisarna som är så här rått skit och sånt här.
Ja, det är precis det man tänkte. Men att det här skulle inte vara äckligt, utan att det där skulle vara liksom sådär att man genast börjar köpa det. Men jag tänker att det är väl nog ditåt Ötzi på väg också. 5000 år mumisveten kolsyra.
Men jag tänker man ska, alltså det har ju nu varit en trend att man gör en ny sorts fastlagsbulle varje år. Man hittar på någon, man dekonstruerar den på olika sätt. Om den skulle finnas en Ötzi-bulle ett år som är som en fastlagsbulle med jord på Ötzi-gäst. Nu ska jag köpa en gång, tror jag.
Ja, jag tycker de borde fort, alltså, hitta något ännu äckligare. Liksom gå skrapa dit i naveln och se vad ni hittar, och så gör ni en prinsesstårta av det.
Ja, men en industri av lite annan kaliber än en Ötzis bageri eller konditori, så är nu då SpaceX som ska då börsnoteras på Nasdaq-börsen på fredag. Och det här är alltså nu då världshistoriens största börsnotering, alltså till sitt värde, till sin hype förmodligen också.
Men vad betyder, jag vet inte vad det betyder det där.
Alltså att man släpper till försäljning till allmänheten aktier som, om de då köps fullt ut, om alla blir sålda, så är det alltså att man samlar in 75 miljarder dollar. Och Elon Musk själv då, alltså SpaceX, en av grundarna och då också vdn, så han äger då någon sån här 40% av alla aktier i bolaget, vilket då betyder att om alla de här nu då säljs till det här priset, så då ökar hans förmögenhet då men ungefär så här 200 miljarder dollar på en dag.
Ja.
Och sen blir han då världens första, heter det biljonär visst på svenska? Ja. Trillionaire på engelska.
Ja.
Alltså, han är den första som har 1000 miljarder dollar då i sin ego.
Ja, nu skulle det vara dags att ta fram rotthinken då. För att det känns ju nog som att det på något sätt är sinnes.
Ja, alltså det är så långt förbi sinnes.
Han blir ju till den här kungen som kan på något sätt säga åt någon att bygg en koppartjur åt mig. Alltså att det går,
men
att
alltså
göra
han
vad
är
som
ju
helst.
Mycket rikare än vad den kungen någonsin var. Alltså ja. Han äger säkert mera än alltså liksom romarrikets samtliga tillgångar, för det är så otroligt mycket pengar. Och det är någonting med det här att man kan alltså via en företagsteknisk åtgärd som en börsnotering av någonting som redan existerar, men att man bara bestämmer sig för att nu lägger vi in den här på Nasdaq-börsen, och sen går det alltså att i en handvändning tjäna 200 miljarder dollar. Det är någonting som är alltså när man tänker på allt man jobbar med, ja, och som man har som faktiskt slitit med och lagt ner sin själ och allting i, mm, och nu menar jag inte att det som jag själv gör är något speciellt viktigt, men nej, men människor jobbar ju helt jävla hårt, alltså,
jo, jo, alltså
kardiologer folk, som ja, dejurerar
och sådana där arktiska forskare som gräver fram bakteriekulturer.
Barnmorskor som inte far hem när skiftet är slut för att de vill fullborda förlossningen och inte, mm, lämna den födande mamman i sticket.
Surdegsexperimentatörer.
Men sen liksom får man då någon sån här som, får du 700 euro. Alltså så här. Mm. Eller vad man nu får. Alltså, mm. Men det är ju sådana arvoden man får. Eller sån lön.
Ja, det är ändå... Det är liksom så här konkret, alltså på något sätt, alltså vi hade ju grävmaskin här och grävde och jag stod och såg på och det var högt ljud och det var svettigt och han var duktig. Och sen är det så där att ja, det var en saftig räkning, men vet du vad? Du har ändrat liksom hela vår tomt nu. Nu kan hönorna springa fria på ett helt annat sätt. Och på något sätt att det var så tydligt och att det är så där, ja men klart, det här betalar jag för. Men det där är ju på något sätt att när det handlar om den här liksom psykologin, bara vad andra människor är beredda att betala, och du får ju ingenting för det, utan det är ju bara som en överenskommelse att det här bestämmer vi värd det här.
Ja, och sen är det ju...
Vad är det då? No. Det kan vara många saker.
No, alltså det enda som det är just nu, alltså det enda inom SpaceX just nu som drar in pengar är ju alltså det här Starlink-programmet, alltså, eller mm, det här, alltså internet från rymden, alltså, som ja, man kan då få lite överallt i världen, och ja, mitt ute på Stilla havet kan man ha jättebra signal tack vare Starlink.
Mm.
Men och liksom det drar in pengar, men sen är det där inbakt så jättemycket sånt här att det ska byggas datacenter i rymden. Det är också en sån här stor komponent, liksom AI, alltså den här Elon Musks egen sån här AI-tjänst som ju ännu inte heller drar in pengar, men som man då spekulerar att någon gång ska bli jätte liksom inkomstbringande. Det här vet man ju, det är som jättemycket som är osäkert och oklart och ren spekulation här.
Mm.
Och ändå är den så otroligt hypad att de här aktierna kommer säkert att gå åt. Alltså till och med jag har som varit så här att borde jag nu köpa det här? För det här verkar ju vara som årtusendets möjlighet nu då. Sen går det inte att köpa dem från Finland och allt sånt här. Och sen har jag ju en stor antipati mot Elon Musk. Och jag skulle som... Alltså jag som... aldrig kunna liksom äga en bil som han har tillverkat, eftersom jag föraktar honom så mycket just nu.
Jag tycker du ska satsa stort. Jag tycker du ska köpa massor av de här aktierna. För att jag vill ju att det ska vara det Kai Korka och curse från din aktieportfölj ska liksom landa på SpaceX. Så att om du satsar mycket i det här nu så kommer det att cheata sig för företaget.
Vet du att jag inte har tänkt den där tanken, men du har ju helt rätt. Köper jag aktier så kommer det att gå åt helvete för SpaceX.
Ändå tycker jag på något sätt att om vi ska landa i någonting i dagens avsnitt, så tycker jag att det är fint att man kan vara så olika som människor. Alltså tänk dig Kaios och Ian och Lo när de växer upp. Alltså hur många alternativ de har. Alltså att du kan bli en person som tillverkar internet i rymden. Eller så kan du vara en person som hittar mumier och så gör du surdeg från deras tåsvett. Att det är ju väldigt olika. Alltså om man på något sätt tänker så där att vad man tillför mänskligheten, så är det ju väldigt olika grejer det där. Och det är ju svårt att säga så där. Vilken var det bättre? Eller nej? Får jag bara revidera det här? Inte det är ju svårt. Nu är ju rymdinternet bättre än surdeg av mumier. Nu är det ju objektivt det.
Ja, alltså rymdinternet är väl, alltså det är väl en bra sak nog. Men ja, det är väl det här att vara biljonär och ha så mycket pengar.
Det är inte bra.
Så det är väl objektivt en dålig sak.
Det är en dålig sak.
Men man kan ju bli till Ötzi också. Det var det jag som tänkte. Att då blir man ju, när man blir känd och man blir som så här en forskningssensation
mm.
och så här. Lever för evigt.
Jag har ju tänkt en hel del på såna där, jag har haft såna där mörka tankar när jag sådde den här gräsmattan, för att tanken slog mig att det här är säkert den enda gräsmattan jag sår i mitt liv. Att hur ofta sår man en gräsmatta? Nå, en gång kanske. Att det är säkert något som jag inte kommer att göra någon fler gånger, och den här gräsmattan kommer säkert att finnas längre än jag. Och sen när man tänker...
När jag nu såg ert bevattningssystem, det vill säga din pappa som gick med en ensam slang med en sån här 0,3 bars tryck och lite halvhjärtat spruta dit i
hörnet. Det har ju regnat.
Så tänkte jag, den här gräsmattan ger jag max 2 veckor, sen får ni plantera om den.
Det har ju regnat massor, så att det kommer nog att bli en gräsmatta. Men man kan ju också tänka då sådär att om, alltså när du då sa att han är då triljonär, eller det ordet som du sa, så det som jag tänker där då...
Biljonär.
Ja, alltså på något sätt att det betyder ju okej, okay, men kanske 8 generationer av dina efterkommande behöver inte jobba en dag i sitt liv. Kan du genom, liksom vad mer kan du ge vidare till nästa generation än liksom det? Det är ju få saker du kan. Men jag tycker att Ötzi har ju också kanske någonting där då, liksom att om du kan på något sätt ge någonting efter att du har dött, alltså på något sätt att du på något sätt kan liksom, redan medan du lever så skulle du kunna tala med de här forskarna som gör surdeg. Och på något sätt gå igenom, alltså att de får komma hem, de får undersöka min kropp, se vad som finns. Det där, kanske man ska kunna göra några små biskvier av det där, eller kanske man ska kunna göra någon ny pasta av det där. Och så ska man på något sätt öppna en restaurang sen från min kropp. Alltså sen, alltså att på något sätt att allt är fixat färdigt, att det är bara liksom att så fort jag är död så bara liksom släng mig på grillen och så är det liksom set for life. Jag tror kanske hönorna är på något sätt nyckeln här också. Alltså att om man skulle låta hönorna äta upp min kropp och så skulle de liksom gödsla ut mig sen på den här gräsmattan. Alltså att det skulle på något sätt att man skulle kunna sälja säckar av liksom att Ted Forsströms uppätna kadaver gödsel.com.
Måste brända det med någon riktigt sexig bild på dig själv.
Ja, alltså det var nytt för mig det att du går igång på den där liksom brödmannen.
Jag är så otroligt lätt påverkad.
Kan vi avsluta med en sån här snabb avrättningsmetod? Att skulle du hellre arkebuseras eller utsättas för giljotin?
Giljotinen är väl nog ändå, känns ju nog så här snabb och smärtfri.
Den är mer dig nog. Alltså, du har nog mer på något sätt det här aristokratiska.
Jag har alltid vurma för det franska också.
Ja, nej, men du har en så här utseende också att man skulle sätta dig i giljotinen.
Någon hängning eller elektriska stolen då?
Jag skulle nog ta hängning, för att jag tänker att där skulle jag ha möjlighet att ändå samla ihop ett gäng som skulle kunna liksom stå med en sniper och liksom skjuta på bandet just när de drar. Och så skulle det bli som en sån här Zorro-manöver där jag liksom tar mig loss och hoppar upp på en häst och rider iväg. Du skulle nog säkert ta elektriska stolen då. Och du skulle bara ha en request. Skulle ni kunna lägga en sån där påsa med rågbröd framför mig för ni tänder på? Ja, just det! Ah, shit!